Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det var ju dags för avsnitt 1 på Börsmagget, eller Börsmagasinet som vi även kallas. Förra veckan körde vi en pilot, även kallat betatest i techvärlden. Det gick väl helt okej. Fått en del feedback, både positiv och negativ. Vi väljer givetvis att fokusera på den positiva. Men fortsätt med negativa feedbacken med. Vi lever för haters, så vi tar det därifrån. Den här veckan är fullspäckad. Vi tänkte börja precis som senast med lite newsflow och lite snabba case. För att därefter följa upp, precis som utlovat, med mer djupdykning på drillers, närmare bestämt oil drillers, och ännu mer närmare bestämt jackups. Det kommer i slutet av avsnittet. Men vi börjar med en introduktion där vi dels kör en recap på caset vi dog förra veckan, Necka, där det har varit en hel del news, vilket har drivit kursen något, vilket innebär att vårt första case ligger åtminstone positivt till jämfört med börsutvecklingen. Men vi tänkte även hoppa över lite mer generella newsflow kring IPO-rykten liknande. Och en snabbare genomgång på temat buyouts. Vi diskuterade ju förra veckan Pagero som är på väg ut från börsen. Men var även under veckan som har gått sett att Kindred är på väg ut. De har fått ett bud från det för detta franska monopolet, eller kanske nuvarande franska monopolet när vi har bestämt. Det är väl kanske inte den roligaste och sexigaste ägaren jag själv skulle vilja ha om jag satt som anställd på Kindred. Men
det känns ju som att Kindred kanske skulle behöva en annan ägare än en fransk statligt ägd monopolist liksom. Det är väl inte riktigt där man känner att det kommer gå in och skäras, utan det är väl, ja, Kindred känns ju lite som ett sjunkande skepp.
Ja, fördelen är väl lite att det kan vara tråkigt ibland om man har suttit på ett case länge och väntat på att potentialen ska realiseras. Typ ta Mr. Green som vi satt i för en här massa år sedan, där man ändå såg att potentialen fanns och där det kom in en duktig ägare som dessutom hade möjlighet att realisera den potentialen. Fördelen i ägget eller Kindred är ju någonstans att här kommer det komma in en lika dålig ägare, så även i privat miljö eller i den nya konstellationen så kommer ägarna ha en lika tråkig resa. Så det var kul. Man, det är alltid gott att man inte behöver stå av en sjukt att titta på vid sidan om, utan det kan, misären kan säkert fortsätta.
Det känns ju som att man har gett upp lite grann. Alltså det enda som Kindred fokuserar på är ju sin ESG-rating och hur mycket problemspelare de har. Det är väl den enda kopien som de egentligen bryr sig om. Alltså de skickar ju separata PM för vad liksom problemspelaren är. Det är ju inte, jag vet inte, det är inte direkt Pontus Lindvall recipe of success som vi ser liksom.
Nej, och det är väl moraliskt och etiskt så är det väl inte klandervärt, men om man sitter som ägare i den sektorn så kanske man har sett förbi lite det moraliska och etiska och kanske fokuserar på avkastning. Så jag förstår. Ja. Ska det bli intressant att se hur de kommer agera i sin nya ägarkonstellation. Men en första bit var väl att de skulle ta sig ur alla gråmarknader, och det kommer väl antagligen svårare, hårt på marginalen tämligen omgående. Och dessutom realisera den typen av, dels när man har kommunicerat att man ändå någonstans, det är en del av equity storyn, när man vill ut dem lite, ur de sämre, lite sämre marknaderna, så kommer ju det troligen inte leda till en premiumvärdering direkt på det som finns kvar där.
Jag vet inte, alltså, jag vet inte vem som är aktieägare. Vem vill vara aktieägare bredvid staten i FDG? Det är inte, alltså det är gamla lotterimonopol det här liksom. Det är inte, det är liksom inte cutting edge liksom, utan man håller sig nog gärna till andra ställen i sektorn.
Ja, det finns nog inga risker att de återupptar USA-äventyret i Valskrisa, utan de fokuserar nog på de lite mer välpenetrerade europeiska marknaderna. Men fördelen för leverantörer typ som Evo är att kanske du har en ännu mindre sofistikerad motpart så att du kan förhandla upp kontakten. Vem vet, kanske är bra för Evo long term.
Jag tror inte Evo ger direkt. Nej, de ger nog inga discounts där inte. Det är...
Nej, men jag tänker att jag kan ha lite pricing premium mot fransmännen, vem vet.
Ja, kanske, vem vet. Så är det att Atens flygplats ska till börsen, eller? Med tanke på statsägda bolag.
Jag har missat det, men spontant ingenting jag vet om att teckna mig, men å andra sidan flygplatsaktierna har väl gått där relativt bra de senaste åren.
Alltså flygplatser är ju, ja, om man kollar strukturellt på branschen så har det ju egentligen 4% ökning i flygtrafik varje år, och ja, flygplatser, de har ju lokala monopol, så du måste ju använda dem, vilket gör att det är ju hyfsade businessar som man kan leverera upp ganska bra. Men staten här tror jag skulle sälja 30% i stek, jag tror jag sitter med 55% totalt, och jag tittar på en IPO i februari nu då. Så det, man kan ju kolla på det. Det finns ju andra flygplatser som är noterade, jag tror Sydneys flygplats är noterad också.
Köpenhamn med.
Nu är det, ja. I alla fall, mer på IPO-spåret så såg att forumet Reddit skulle göra IPO, och det är väl, får vi se om de spinner vidare på GameStonk-håsen. Men det var ju egentligen där som hela den historien utspelade sig, så cirkeln är sluten. Sen såg jag också lite, eller jag hörde lite surr om att Lassila och Tikkanoja, ett bolag i Finland som gör waste management, aktierna kommer ner ganska mycket, och det börjar surra som att den så kallade facility service businessen som man har kanske ska spinnas av eller göras någonting med. Och bolaget handlas väl till en 10 gånger earnings ungefär. Jag tror inte aktien har reagerat någonting på det här. Men det borde finnas 50-80% i uppsida om man lyckas göra sig av med den här sämre businessen och hur man sen värderas i linje med konkurrenterna. Så om någon känner för att titta lite djupare på det så hade det kunnat vara någonting. Men du har kollat lite grann på mjukvarubolag. Jag tror att exakt, så skulle du kunna, vad har du för något?
Jag gjorde en snabb screening lite på temat att man har plockat ut, eller håller på att plocka ut Pagero, håller på att plocka ut hantverksdata. Man plockar även ut det här edtech-bolaget i Oslo som jag glömt namnet på. Men
Kahoot,
precis. Men det är en hel del aktivitet där uppenbarligen. Och jag tror, när man ska gå till en investeringskommitté i dagens miljö och makromiljö, så är det väl säkert lättare att få traction för ett lågt värderat mjukvarubolag än att komma in med liksom ett cykliskt byggbolag eller liknande. Ett cykliskt byggbolag kanske flyger i Aratos investeringskommitté, men svårt att se att det flyger av de mer sofistikerade internationella fonderna. Så jag gjorde en snabb check som brasklapp, och det finns väl några namn där ute som säkerligen kan vara intressanta som take up targets. Och det ena är Adnode, som är lite större men ändå har exponering mot byggmarknaden och tillverkningsindustrin. De har haft vissa operationella problem, det senaste har kommit ner hyfsat rejält. De huvudsak ägda av institutioner. Jag tror vdn sitter på typ 5% av aktierna, så har de ingen blocking position. Men utöver det så är det mer institutionellt kapital som snarare kan tänka sig en påse pengar och springa vidare på nästa case. Som sagt finns det viss sektorpress givet att man exponerar mot big. Bolaget handlas i dagsläget till 10-12 gånger EBITDA, hyfsat lågt gearat. Man har en gång EBITDA i skuld. Så jag tror den typen av bolag skulle säkert kunna packa på en 3-4x EBITDA till på skuldsidan. Så mer eller mindre skulle kunna få en hyfsad premium och finansiera hela den premiumen och lasta på mer skuld i bolaget. Och det är en sektor där det finns fortsatt möjlighet att göra konsolidering. Visst, Adnode är tämligen, kanske inte globala kanske man ska säga, men de är i alla fall internationella i sin verksamhet. Så de har en bra footprint i Norden och Sverige, men det finns nog mycket att göra globalt. Och jag tror du får bra mycket mer betalt för den här typen av plattformar om du har global coverage och har en produktportfölj som är lika gångbar i Norden som i USA, som i Australien, som i Europa.
Det gjorde väl ett större förvärv borta i USA för något år sedan eller sådär.
Precis, ambitionen finns ju där och ibland då. Jag tror det kan räcka med att bolaget har visat på en traction och att det finns en möjlighet att göra saker utomlands för att väcka aptiten bland diverse buyout-filmer. Men vem vet, jag tror det kan vara en kandidat helt klart.
Och aktien är hyfsat senaste året. De hade väl en ganska stor vinstvarning där. Det var väl vissa det var väl någon av deras större samarbetspartners eller kunder i USA som ändrade vissa delar av sin operations och att det föll efter det.
Exakt. Så de är ju, historiskt har de handlats liksom på någonstans 120-130 SEK och nu är de ju nere på 80-85 spänn. Och som sagt, värderingen i sig ser inte jätteutmanande ut för att vara ett primärt mjukvarubolag. Man handlas ett år framåt, 12 gånger EBITDA. Du har haft historiskt tämligen stark tillväxt. Marginalen har varit lite so-and-so. Men det kan ju å andra sidan vara en potential. Om man tar ut i privatmiljö kan man städa upp lite, omstrukturera och kanske kamma ut lite mer kraft i verksamheten.
Nej, det är ju en serieförvärvare med 5-6% organisk tillväxt över tid som du troligtvis kan göra en hyfsad buy and build om du är en PE-investerare. Så det köper det. Något annat då?
Ja, men jag tror lite på samma tema. Ett bolag som kanske hade mått bra av att städas upp i privatmiljö efter en hyfsat galen förvärvsresa. Och då tänker jag på Sinch. Bolaget har ju ett gäng stora ägare i termer av grundare och management som sitter på en blocking stake. Men jag kan tänka mig att de kanske är lite trötta på att verka i publikmiljö. De har sett både fördelarna och nackdelarna med det. Och tror att de skulle säkert kunna tänka sig att plocka sig ut av en duktig sponsor som har det här privat i 35 år, städa upp det och sätta det på börsen igen när värderingsklimatet är mer tydligt.
Men då tänker du en management buyout med någon finansiell spelare som plockar liksom. De äger väl ganska stor stek, det är väl 25% plus va? Så det är,
ja.
om de tar en del pengar själva, kanske äger 50% och så plockar de in en finansiell spelare som plockar de ytterligare 50% här. Är det något sånt som du skulle strukturera dealen?
Ja, precis. Jag tror egentligen att det skulle kunna komma in en finansiell spelare som plockar alla aktier som inte är managements aktier eller management eller grunder. Och att de rullar sina aktier in i en sån struktur och eventuellt kan plocka lite pengar av bordet, kan få ett private equity incitamentsprogram så att de kan komma upp samma ägande över tid, men de kan plocka ut lite pengar till andra nöjen, köpa en ny båt eller sommarsug eller vad det kan tänkas vara och lite mindre press, slipper den publika miljön och all press det innebär och kan städa upp, för visst de har ju lyckats hyfsat väl med många av sina förvärv, men samtidigt det är ju stökigt att få ihop den typen av verksamhet i publikmiljö jämfört med de lite tuffare greppen du kan göra en privatmiljö. Så det tror jag absolut kan vara någonting som skulle kunna hända. Och de handlas ju jämfört med historiska nivåer på relativt aptitliga multiplar 8-9 gånger EBITDA.
Nej, men det är nog en 15% för cashflow gillar nu att kolla framåt om de får ordning på grejerna. Sen är det frågan vad C-pass, vad marginalpressen kommer bli där framöver. Det känns som en industri som har ganska mycket förändring just nu, framförallt med AI.
Absolut. Och jag tror den största utmaningen för Sinch är att man sitter på en relativt stor skuld. Och jag skulle gissa att det finns kovenanter i den skulden så gör att de kan kolla den skulden om de skulle plocka, eller om det skulle bli en change of control. Så en förutsättning är i så fall att man kan rulla även skulden till en privatmiljö. Och det, jag skulle gissa på att den är satt på lägre räntenivå än vad det är i dagsläget. Det är inte säkert att bankerna och obligationsinnehavarna är så sugna på det.
Mm. All right. Jag har ett case här som jag tänkte slänga in emellan innan du drar något mer. Så finns det ett norskt bolag som heter Crayon. Deras största konkurrent, Software One, togs ut förra året av Private Equity. Jens Rune, som är grundare av bolaget, känns som de är ganska klara. De har inte så stort ägande kvar. Det har varit rätt mycket intressen runt Crayon historiskt sett. Software One ägde bland annat 10% i Crayon tidigare. De försökte ta över dem, men de lyckades inte, för det var flera andra intressenter också. Så det blev en block med tre olika ägare som ägde 10% av aktierna. Så det var ingen som lyckades plocka ut bolaget. Det kan ju hända att de P-investerarna som köpte Software One skulle vara ganska sugna på att plocka ut Crayon. Och det som Crayon gör egentligen att man 65% av bolaget är att man är återförsäljare av business eller av Microsofts business licenser. Det innebär egentligen att när du är ett företag och du köper in Microsoft till alla dina tusentals anställda eller 15 anställda uppåt, så går du inte direkt till Microsoft och köper 15 licenser, utan du går till din återförsäljare och därifrån så sätter de ihop ett paket till dig. Och det är det som Crayon gör egentligen. De har en ganska stor soft liksom, mjukvarusuite utöver enbart Microsoft, men Microsoft är helt klart den dominerande delen av businessen. Och Microsoft gjorde ett strategiskt val för ganska länge sedan att man säljer 95% av sina Microsoft-licenser via återförsäljare. Så man har egentligen ingen direkt Salesforce som många av de andra mjukvarubolagen har. Man har varit väldigt fokuserad, med de här bolagen värderas lågt. Jag tror att Crayon handlas någonstans mellan 15-20% free cashflow. Om de får ordning på det nu. Det har varit lite små problem sista med sjunkande tillväxt och är väl lite tuffare på marginalen. Men det är ett billigt bolag, negativt rörelsekapital. Så om du kan rulla upp det här, och det är en ganska fragmenterad industri också, så kan du börja rulla upp de här, så är det väldigt intressant för private equity. Jag tror du kan göra en ganska bra deal om du köper ut Crayon här på de här nivåerna.
Intressant, och jag ser att även Crayon är ju hyfsat gearat, så det är väl även där kan det vara problematik att man behöver rulla skulden till en privat miljö eller resa en ny skuld, alternativt ta 100% equity. Och private equity är väl inte alltid jättesugna på att ta 100% equity, med att det tar ner IRM på sikt. Men låter spontant som ett intressant case, och ja, de har bra finanser historiskt, bra magia och bra tillväxt.
Right, hade du något mer på utköpen eller?
Ja, men jag tror lite på samma tema som typ hantverksdata exempelvis, där man har haft en tidigare private equity-ägare. Så finns det väl två i Sverige noterade, kanske inte semi-core-bolag, men de kan ändå bygga en story att de är exponerade mot mjukvara och där det finns private equity-ägarna kvar. Det ena är ju Hyvan Sint Group, som inte har rosat marknaden direkt till sen de gick till börsen. Där handlas man i dagsläget på 5x EBITDA. Du har ett hög skuldsättning, så 50% av enterprise value är skuld. Och du har fortfarande kvar Nordic Capital som sitter på närmare 10% av aktierna. Och där är det väl inte omöjligt att Nordic eller någon annan aktör skulle kunna tänka sig att plocka ut dem och försöka, ja, troligen rebranda det i en privat miljö och tänka att försöka sätta det på börsen igen. Eller göra det till en större helhet eller något. Men det är väl kanske ett bolag som ingen förvaltare är jättestolt över att han sitter med i portföljen, så det känns som att tröskeln för att acceptera ett bud där är nog relativt låg.
All right. Ska vi gå över till nästa segment här, och så kan vi se vad som har hänt. Det har varit lite rapporter och sådär, och även lite nyheter. Så jag tänkte börja med Admicom, som kom med rapport nu i fredags. Admicom har ju varit en darling inom byggrelaterad mjukvara, så framförallt ERP, så Enterprise Resource Planning för byggindustrin. Det här är ett bolag som har växt 25-30% organiskt historiskt, med en EBITDA-marginal som peakade någonstans på 47-48% tror jag 2021. Kollar vi nu då, så växer annual recurring revenue 8,5% ungefär. EBITDA var ner 17%, EPS ner 65%. Man gör en stora investeringar. Och problemet här tror jag är att Admicom kommer från en extremt stark position i Finland. Smartcraft som är en stor konkurrent i Norden, de har liksom plockat övriga Norden ganska starkt. Jag tror att Monterro, det är VCP-bolaget som investerar i mjukvara också, de har också en ganska stark spelare som de har köpt upp i Sverige. Så det är tufft att ta sig runt om i Norden, som hade varit kanske mest lättast organiskt att ta sig rent kulturellt. Men vi ser att Admicom, de siktar på DACH-regionen istället. Så, och under Nemetschek då, som är den största spelaren inom industrin, som gör det mot egentligen stora bolag, så finns det extremt mycket små och medelstora bolag inom byggbranschen. Och marknaden i då Tyskland, Schweiz och även Österrike är stor, och den är tysktalande. Och det är där troligtvis som Admicom kommer försöka röra sig. Men problematiken här blir ju att du kommer ta en extremt stor risk när du går från en marknad där du har varit väldigt dominerande. Alltså return on invested capital är troligtvis 70-80% i det här företaget, det är nästan oändligt. De har free cash flow marginaler som har legat på 40% och samtidigt växt snabbt. Och då ska du ska bygga en helt ny organisation i ett nytt land eller göra ett förvärv. Och det kommer göra att det blir väldigt många osäkerheter som händer. Och samtidigt så har det varit ganska mycket interna förändringar. Så du har en ny vd. Vdn kom från Nixu, som är en mjukvarukonsult i Finland. Och under tiden som han var vd så gjorde de ett stort antal förvärv. Men allting gick snett. Och när Admicom tog in honom som vd, så sa de att ja, men han har troligtvis lärt sig, eftersom han har gjort så mycket fel förut. Så vi får se. Jag har också hört att Admicom hade en väldigt... de hade extremt bra säljare. Och de här säljarna som jobbade för bolaget när det växte som snabbast, de stoppade alla sina pengar i aktier. Och sen så gick ju aktien upp 15 gånger eller liknande. Och de dumpade sina aktier och stack. Så man var tvungen att bygga om hela försäljningsteamet. Och det är någonting som har pågått de senaste 2 åren. Och det enda vi ser i tillväxten är egentligen att den går ner. Så jag vet inte. Admicom är ingenting som... Även om värderingen börjar komma ner för ett extremt fint bolag med en fin historik, så tror jag det är extremt svårt att extrapolera den utvecklingen som man har haft historiskt mot framtiden. Så vi får hålla koll lite på Admicom, men det är ingenting jag bettar mina pengar på i dagsläget.
Nej, benägen håller med. Och det är väl alltid en kulturell utmaning att gå in i nya geografier.
Ja, vi får se vad det tar vägen. Jag såg i morse att det kom ut någonting runt Carasent också. Så det är ett bolag som gör journalsystem för privatvård och tillhörande tjänster, som har varit en buy and build egentligen. Det har varit många små, ganska dåliga förvärv. Aternum, där Fredriksson, som vi kommer att prata om senare i avsnittet, där han är den största investeraren. De försöker trycka på för att göra en extra utdelning. Så tidigare i år så gjordes det en större utdelning, och det gjordes också ett årsköpsprogram om 10% av aktierna. Men nu trycker man för 300 miljoner extra utdelning. Och jag vet att ledningen var ute och sa att vi vill behålla ungefär 400 miljoner för att kunna göra ett fortsatt förvärv då. Och det vill man göra i Tyskland för att marknaden i Norden är ganska liten, och man vill ta sig utomlands. Tyskland är den marknaden som skulle passa bolaget bäst. Men nu har du ägarförändringar då i Aeternum, där det verkar som att aktier kommer skiftas ut i den här portföljen till ägarna. Så då blir det egentligen Fredriksen som tar över aktierna till stor del från Aeternum, som äger 18% i Carasent. Och det är rätt svårt att sälja aktier i ett sånt bolag som inte har presterat de senaste åren och står inför en turnaround. Det finns extremt få tagare av de här aktierna, så du kommer att få sälja med en ganska stor rabatt. Så för honom att plocka ut aktierna som extra utdelning och trycka på att ja, det här måste göras, jag är inte så säker på att det är bra för alla andra aktieägare och i bolaget. Och nu röstades också förslaget ner här i morse, och aktien är väl ner 10% idag. Men jag tror ärligt talat inte att, att det är dåligt för de nuvarande aktieägarna i Carasent som inte är Fredriksen. För jag tror att de vill bara få ut pengarna. För han vill investera i shipping och andra sektorer nu. Snarare än att driva vidare så här family office som har varit ganska mycket diskussioner om i media senaste tiden.
Ja, det kan man förstå. Vem vill ligga exponerad mot mjukvara när man kan vara exponerad mot shipping och drillers? Det är ju en mycket mer spännande bransch, vilket det kommer med till senare. Men det låter ju som Carasent att det bästa man kan göra där är att vänta på att överhänget försvinner, och då finns kanske möjlighet för bolaget att fokusera mindre på ägarbilden och mer på att exekvera kring sin agenda. Det är ju ett intressant bolag standalone, men de har haft sina utmaningar. Det blir inte lättare att ha den här typen av majoritetsägare heller. Du hade en annan spaning på tema sexiga industrier kopplat till olja. Vad DNO, vad hände där?
Så det här är ganska intressant. Så jag har ju hållit koll på branschen rätt länge, men jag har inte varit involverad i någon av producenterna. Men jag har faktiskt köpt mina första aktier i DNO. Det är ett bolag som har produktion i Nordsjön, Västafrika, men även i Kurdistan. I Nordsjön så fortsätter man att göra fynd. Så man har hittat senaste året 50-100 miljoner fat av nya reserver. Och de här faten ligger rätt nära Equinors befintliga fält i det som heter Winter's Hall. Och här, så infrastrukturen finns redan här, vilket gör att man kommer kunna ta upp den här oljan till ett ganska rimligt pris. Och kommer inte behöva bygga direkt ny infrastruktur. Och kollar man framåt i tiden så kommer nog det nog att bli en av de största operatörerna i Nordsjön från 2026 och framåt. För då kommer vi verkligen se att den här produktionen kommer rampa upp. Trots de här fynden så är aktien ner 30% på ett år. Och det kan förklaras en stor del av det som har hänt i Kurdistan. Så det finns en pipeline nere i Kurdistan som har varit stängd sedan mars förra året. Och det hände efter att Turkiet blev beordrat att betala 1,5 miljarder dollar till Bagdad, eller till Iraks parlament, eller till statskassan där, för att ha transporterat olja utan Iraks tillåtelse. Sen stängdes den här pipelinen igen då. Turkiet sa att det här var på grund av underhåll efter att två jordbävningar hade hänt i regionen. Men man sa i oktober förra året att nu är de redo att starta igång, och det är helt enkelt upp till Irak och även Kurdistan att komma överens om en budget. Så budgeten för produktion är den sista delen som ska bestämmas då mellan Irak och Kurdistan. Men det jag hittade nu är att i lokal media, så på arabiska, så har jag hittat att det har faktiskt nåtts en lösning. Men ingenting av det här har plockats upp av media eller mäklarna här i Norden. Så, och det här är ju ganska stor skillnad, för idag så kan man inte frakta oljan via pipelines, utan man säljer istället oljan till 50% rabatt mot Brentpriset då, så det är ungefär $35 fatet. Men vid en öppning av den här pipelinen då kommer man kunna börja plocka marknadspriser och även kunna öka produktionen och göra det väldigt lönsamt. Så om det här skulle hända då, då går aktien direkt till en 40-45% free cash flow yield. Man har net cash på balansräkningen, så inga skulder. Och därutöver så finns det en extra kicker. Så kurdiska oljeföreningen består av 6 spelare. Och de är skyldiga över 1 miljard USD. Och det ska komma från den kurdiska regeringen. Och DNOs del av det här är 300 miljoner US-dollar plus. Och vd sa på konfkålet nu i Q3 att det här har hänt 2 gånger tidigare. Att de har haft stora receivables eller kundfordringar då mot den kurdiska staten, men de har alltid betalt tidigare. Och det här är ett bolag som är 8,5 miljarder NOK i börsvärde. Så 300 miljoner US-dollar, det är mer än 30% av börsvärdet. Så om de skulle få de här betalningarna då som man har fått historiskt tidigare, och skulle man få det igen, då tittar vi på en 60-65, kanske till och med 70% free cash flow yield när den här pipelinen då kommer online igen. Så jag har börjat köpa lite grann. Jag tycker det ser extremt billigt ut, och det finns ganska tydliga triggers här i väldigt närtid. Så förhoppningsvis så kan vi få nyheter om det här. Och ja, därefter borde aktien vara uppe 50% i alla fall, kan jag tycka.
Låter som man får helt okej betalt för underwrite governance risk i Mellanöstern. Det är nästan så att jag loggar in och handlar i realtid, men tyvärr är börsen stängt.
Ja, du har ju, det är lite samma som, det är lite samma som Betsson här med liksom. Du har den här risken att det är liksom en grå marknad, det är lite roffigt liksom. Men kassaflödena används, de delas ut och de, bolaget har en utdelning på 11% ungefär. Och pengarna används till att bygga ut de här fälten i Norge då. Och trots att man har det i estimaten så är det höga, så är det väldigt låga multiplar.
Spännande. Det är en bra segue in på vårt nästa segment som även det är oljetungt och handlar om drillers. Och precis som vi sa, närmare bestämt fokus på jack-up drillers som är den del av sektorn som vi gillar bäst. Ska vi hoppa över till det direkt eller har vi några avslutande ord på newsflow?
Nej, ingenting mer. Vi kör igång med drillers. Jag skriker fuck Greta Thunberg och trycker ner på gasen. Jag skiter i miljön, jag vill bara känna farten. Jag fyller hela tanken och hoppar in i fasen. Vi racear hela dagen, kör snabbt och duckar lag. Jag skriker fuck Greta Thunberg och trycker ner på gasen. Jag skiter i miljön, jag vill bara känna farten. Jag fyller hela tanken och hoppar in i fasen. Vi racear hela dagen, kör snabbt och duckar lag. Jag skriker fuck Greta Thunberg. Och när Greta Thunberg har gjort sitt fina, sin fina intro här för vår drilleravdelning så tänkte vi att vi drar lite först historia runt själva drillermarknaden. Det var faktiskt så att den första offshore-riggen kom i verk eller i bruk redan 1891. Då gjorde det på en liten sjö inne i Ohio. Men det tog faktiskt sen till 1937 ungefär innan den teknologiska utvecklingen gjorde att man kunde borra ute i havet. Och då var det Exxon som gjorde det här till ungefär 14 feet. Så vad är det? 3,5 meter ungefär, va? 4 meter kanske. Men sen dröjde det fram till 70-talet ungefär innan själva drillingen drog igång på allvar. Och någonting som är ganska intressant, vi har ju kollat en del på dolphin drilling tillbaks. Och jag tror att en av deras drillers, eller en av deras riggar är från 1974, men man har byggt om den. Så du, ja, du fattar ungefär hur moderna de här, vissa av de här riggarna är då, som fortfarande finns kvar i marknaden.
Ska vi, men om vi ska gå in på riggarna specifikt, bara det är typ sättet man snackar oljekris med folk. Så först var det ju mycket snack om peak oil och även nu för tiden är det mycket diskussioner om att det är liksom en sunset asset, att olja har ingen funktion i den framtida ekonomin. Men bara liksom som en passus till det så kan man väl kolla på exempelvis kolmarknaden som känns väsenfrämmande för en svensk eller en skandinav åtminstone. Men den marknaden växer ju och volymmässigt är ju på all time high i dagsläget, vilket känns, ja, det är en tämligen smutsig tillgång i relation till olja. Så man kan ju med hyfsad komfort säga att oljemarknaden och oljedemand visst är cykliskt, men det lär ju fortsätta tugga på rätt bra, åtminstone de närmaste 20 åren. Och vi har även sett det nu i relation till stökigheterna i mindre, eller vad man kan kalla skurkstater, som sitter på en stor del av oljan. Vi har ju stökat till det i marknaden och vi i västvärlden har gjort oss själva lite okänslan att genom att inte finansiera oljeutvinning i våran egna backyard så går mycket av de kassaflödena till arabländer där demokrati och mänskliga rättigheter kanske är mindre värt. Även Ryssland och dylika länder står för en stor del av produktionen. Och man ser väl nu generellt i sektorn att investeringsviljan globalt ökar. Men man ser ju även det i vår närmiljö där det talas mer och mer i både Norge med visserligen blandade reaktioner men även i UK att man kanske måste starta exploreringsarbete över tid där för att säkerställa och trygga vårt energibehov över tid och att man ska ha det nära hemma så man kan kontrollera resurserna på ett annat sätt. Och
nej, men det är väl så att den norska socialistregeringen kommer väl försvinna här någon gång och du kommer liksom, i UK har man ju redan sett att det har blivit en viss mer investeringsvilja eller politiska vindar mot att utföra nya oljelicenser. Men det känns ju som att i Norge verkar det som att regeringen kommer att försvinna när det blir ett val på grund av alla problem som skapats. Jag menar, norska kronan är i botten. Du har ett land som inte har en statsskuld, sitter på den största förmögenheten någonsin. Jag menar, oljefonden äger väl 2% av alla aktier globalt eller något liknande. Det är ju helt absurt. Och du har en valuta som typ presterar sämre än Sverige.
Exakt. Och så det är den ena negativa man brukar föra. Och den känner man ju att man kan vara hyfsat bekväm med, åtminstone på medellång sikt. Och det andra negativa man ofta får höra är just kring excess supply i shale och fracking i USA. Och där har man ju sett, jag tror vi var inne på det i förra avsnittet också, men det finns en helt annan disciplin bland de producenterna i dagsläget. Man är mycket mer fokuserad på att skapa avkastning för aktieägarna. Och visst, vi har sett viss tillväxt i senaste, men det är inte i närheten av så som det var i den senaste frackingboomen, där man egentligen prioriterade tillväxt över allt annat. Här finns det tydligt en koppling till avkastning på investerat kapital nu, vilket gör att den tillväxten hålls tillbaka något. Och den är ju inte oändlig, vilket gör att det finns fortfarande, som vi ser det, ett starkt case för olja primärt, men kanske ännu mer specifikt jack-up drillers, och vi kommer in lite på vilken funktion de fyller i oljeservicebranschen.
Nej, men det är intressant. Du har ju två delar egentligen av drillers då. Så det som kallas för floaters, eller så kallade deep water, eller semi-submersibles. Så du har drillships på ena sidan och du har semi-submersibles på andra sidan. Båda de här används egentligen till någonstans mellan 300 till 4000 meters djup. Skillnaden här egentligen är att drillships är lättare att flytta runt, så de har sin egen motor. Du behöver liksom inte ha skepp runt omkring som bärgar dem runt till de olika delarna. Och eftersom att många av de här platserna där man borrar efter olja som är ganska djupt ligger långt ifrån kustlinjerna, så blir det att det blir mer effektivt att ha drillships. Och det ser man också i den genomsnittliga åldern. Så nu kollar på semi-submersible, så är den genomsnittliga åldern på de riggarna 22 år. Men för drillships är det enbart 10. Så många, väldigt stor del av den flottan byggdes då i förra boomen, som var någonstans mellan 2010 till 2014. Tittar vi just på utbudet i världen då, så har vi 192 floaters. Under peaken 2015 så var det faktiskt mer än 300 riggar. Och sedan dess då så har 140 riggar ungefär lämnat marknaden. Så de har antingen skrotats det är väl egentligen det som har hänt med dem. Man tar stålet, skrotar grejerna och säljer det för så kallat scrap value. Redan nu då så ser man att drillships är absolut den tajtaste marknaden. Så är ungefär 91% utnyttjat. De största spelarna här då som du har, det är Valaris, Seadrill och Transocean. De flesta har redan faktiskt gått i konkurs de senaste åren. Och det gjorde att det togs många riggar från marknaden. På andra sidan så har vi jackups. Det är faktiskt riggar där man stoppar ner benen på riggarna till botten av havsdjupet. Och därefter så borrar man ner. En stor skillnad mellan det här då det är att jackups, de är faktiskt break-even ganska mycket tidigare. Så om du kollar i Mellanöstern till exempel, så är en jackup break-even redan vid $30-35 fatet. Medan 50% av världens drillers, eller för drillships, de är inte ens ekonomiskt gångbara vid 60. Så du har en ganska stor skillnad i var break-even ligger. Och det är därför vi tror att jackups är mer av en infrastrukturtillgång som du kan sätta i vattnet. Och det är därför vi också ser att kontrakten på jackups är mycket längre. För att du kan planera på ett helt annat sätt. För du vet att din break-even är betydligt lägre. Inom deepwater så har du kortare kontrakt.
Och en stor skillnad är såklart att day rates är betydligt högre i drillships och deepwater riggar. I dagsläget så är väl jackups någonstans kring $160,000 per dag i leading day rates, medans de större, eller djupvattensäggarna och båtarna ligger väl snarare uppemot en $500,000 per dag. Vilket gör att unit economics blir sämre på låga priser. Så det måste ju upp till en viss nivå för att kunna få avkastning på de källorna. Och en annan karaktäristik som är lite kopplat till de längre avtalen som du nämnde är ju att Vi ser många deepwater riggar och drillships som har glapp mellan kontakten, där du har kanske, du använder riggen i 6 månader, sen bokar du ett nytt kontakt som börjar 3 månader senare. Så då står det ju med fixed cost absorption men inga intäkter. Medan jackups typiskt sett, det vi har sett i sektorn är att de flesta har back-to-back kontakt och tjänar pengar under hela året.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mm. Nej, det finns 480 riggar för jackups i världen, men du har ungefär 200 för deepwater. Och det är klart att det är en mindre procedur att sätta in en jackup än vad det är för deepwater. Sen producerar ju deepwater mer än vad en jackup gör också, så då är inte äpplen mot äpplen här liksom. Men det är en stor del av flottan som är ganska gammal. Och när riggarna är gamla, så ofta så handlar det om att de är 20-30 år gamla, så är de inte riktigt lika produktiva och de kan inte göra alla projekten. Vilket gör att när du tittar på riggar så får du egentligen titta på de moderna riggarna och de gamla riggarna. Det är egentligen två olika marknader. För om du tittar på den moderna delen av jackups så har du ungefär 300 riggar där. Men raterna som kunderna är villiga att betala är 160-170 000, och där har du spelare som Borr då som är tydligast ledare, för deras rigga är nya. Men sen har du också spelare som Shelf Drilling som också är noterat i Norge. De har två delar då, så de har en ganska gammal flotta och sen har de en del som är en nyare flotta. Men de har ju många riggar som är 40 år gamla. Men de står ju tycker jag på 55, 60, 70 000 dollar i Indien till exempel. Men här snackar vi riggar som inte har någon AC, står i varma klimat. Alltså det är horribelt att jobba på de här riggarna. Alltså allting, de står ju och rostar sönder egentligen. Men Shelf som bolag är extremt duktiga på att svettas varenda litet öre av kassaflöde ut genom de här riggarna då. Och säga att du har skrivit av en rigg till noll, att du tänker att ja, den här riggen kommer aldrig mer producera något kassaflöde. Och så får du en bra marknad, och så kan den här riggen då stå kvar från att ja, men vi skulle ha skrotat den, men nu kan istället för att den skulle dött vid 44 års ålder, ja, men nu kan vi köra den på 45 års ålder. Men allting är redan avskrivet. Och det gör ganska stor skillnad för din värdering, för du kan suga ut en hel del kassaflöde ute under de senare åren där. Och där har Shelf varit väldigt duktiga, och du ser ju också att aktiepriset är upp 6-7 gånger troligtvis sen botten då.
Och där har du även
en annan,
just mellan de äldre och nya riggen. Alltså, de nya är ju såklart mer effektiva, så det blir billigare för kunderna att plocka upp olja och du kan få ut mer av dina reserver. Men det är också i miljöhänseende bättre med nya riggar. Så att även om olja kanske inte är det mest miljövänliga alternativet i världen, så är det mer miljöeffektivt att plocka upp det med nya riggar för att ha bättre kapacitetsutnyttjande. Och mer. De kräver mindre energiinput för att plocka ut oljan ur havsskorpan kan man säga.
Mm. Och en annan stor skillnad mellan djupvatten och även jackups är vilka kunderna är. Så tittar du då var djupt för de djupa vatten eller oljekällorna finns, så är det mycket i Nordsjön. Och där har du ju inte så mycket statsägda bolag, utan du har ju Shell och BP, Equinor och så vidare. Medan jackups håller till mycket i Mellanöstern, Sydostasien, Mexikanska golfen till exempel. Så där har du mycket av de här nationella oljebolagen. Så du pratar om Pemex, du pratar om Aramco, ADNOC till exempel, som vi kommer komma in mer på senare. Men där har du en, när du har ett nationellt oljebolag som kund, så ska du också veta att varje gång du har ett sånt bolag så är det integrerat i det är integrerat i statsbudgeten. Så när ett bolag, när ett land som Mexiko lägger sin budget, så vet de att okej, så här mycket pengar kommer vi få in från oljan nästa år, eller man planlägger det och sen så lägger man produktionen efter. Och de slutar egentligen inte, utan beroende på om oljan går upp 5 eller 10 dollar, utan de är mycket mer pris och känsliga, och de kan skriva, de har ofta kontrakt som rullar över. Det gör att du har en mycket mer, du har en stabil, mer stabil efterfrågan av olja i den här delen av kostkurvan. Och det ser vi ju på, dels på break-even, men också i hur de här kunderna då har, framförallt under covid, hur man jobbade. För tittar du på djupvatten då, så Seadrill gick i konkurs, Valaris gick i konkurs redan 2017, för de tog extremt mycket, eller Seadrill gick i konkurs redan 2017, ursäkta. Och det är för att man tog extremt mycket skuld och bara gjorde utdelningar, och sen så vek marknaden. Valaris gick i konkurs 2020, Noble gick i konkurs 2020, Diamond Offshore gick i konkurs, Dolphin Drilling gick i konkurs. Alla Deepwater gick i konkurs, men det var ingen av Jackup som gick i konkurs. Så Shelf klarade sig, Borr klarade sig. Och det är egentligen de stora spelarna. Och sen har du spelare som ADNOC och ADES och så vidare, men de har ju statlig backning, så de går inte i konkurs egentligen. Men Jackups klarade sig, Deepwater gjorde det inte. Och jag tror att vi kommer se stora skillnader på det här de kommande åren. Framförallt om vi har ett oljepris som studsar här någonstans mellan 60 till 100 dollar. För du kommer fortsätta, du kommer kunna planera för Jackups. Men en spelare som funderar på att göra någonting djupt ute i vattnet, där break-even är 60, kommer du göra det när oljan är 70? Kanske inte. Du kanske gör det när det är oljan är 100-110, men du gör det kanske inte när det är 60-70, utan du väntar. Och det gör att Jackups kommer fortsätta. Och du såg också att antalet Jackup-riggar gick inte ner så mycket under covid som det gjorde för Deepwater, där det egentligen gick rakt ner. Och det var egentligen covid som sparkade in tänderna på alla spelarna. Du såg ju helt enkelt, alltså det var ju ett batteri av spelare som gick i konkurs under covid. Och det var ju extremt problematiskt i sektorn.
Ja, exakt. Och man ser ju aptiten i Mellanöstern på Jacob Briggs är ju stor. Och den verkar fortsätta vara så. Den verkar till och med vara så pass stor att man inte kan fylla sina tenders. Det var väl, och det förra året Aramco hade ute ett stort tender för typ 15-20 jackups. Men i vanliga fall brukar alla vara head over heels och försöka hoppa in i den typen av tendersituationer. Men nu lyckas de inte ens fylla upp orderboken på grund av att folk prioriterade andra ställen och var inte villiga att dansa efter Aramcos pipa på samma sätt. Och Aramco har väl löst det genom att, löst det, men de har ju köpt på sig egna riggar i det statsägda drillingbolaget där man dels har satt dem till börsen, men också verkar investera för att säkra upp egen kapacitet både på lång och kort sikt.
Ja, exakt. Så du har egentligen i Mellanöstern, så har du två stycken statsägda bolag. Så ADNOC, ett av dem till exempel. ADNOC är Abu Dhabis National Oil Company. De har 124 riggar. 35 av de här är jackups och 79 på land. Det som är intressant är att på enbart ett par år här så har antalet riggar växt från 25 till 35 som de äger. Och deras strategi är att producera 5 miljoner fat olja om dagen till 2030. Och någonting som är intressant med ADNOC är att om man kollar deras prospekt så ser man att bolaget är garanterat en 11-13% IRR från ADNOC. Så ADNOC Drilling blir garanterade av ADNOC Group en 11-13% IRR, vilket gör att om du betalar 300 miljoner dollar för en ny rigg, ja, då vet du att du kommer få en 11-13% avkastning. Betalar du 200 miljoner dollar, då får du fortfarande en 11-13% avkastning. Så de har egentligen inget incitament att betala så lågt som möjligt för priserna. Det spelar ingen roll för Adnan. Och sen är man också garanterad att om, även om inte riggen används, så kommer Adnoc Group betala då 95% av day rates vid tiden av den här inaktiviteten. Så man, ja, man vill ha riggarna nära sig och man vill inte ha några gap i produktionen. Och sen har vi Ades då, som nyligen kom till börsen 2023, och det är Saudi Aramcos riggbolag. Där har vi 49 jackups och 38 riggar. År 2017 så hade man 14 riggar och det har växt till 49 nu. Så man har gjort extrema investeringar i Aramco, och det är därför jackups växer så mycket snabbare än vad de andra delarna gör. Är för att mycket av oljan i Mellanöstern som är på land har blivit mer, och ja, den är inte lika produktiv som den varit tidigare, och nu flyttar man offshore och det gör att offshore, antalet offshore riggar växer, och jag tror att det här gör att Borr är ett extremt takeover target, eller att de skulle kunna bli uppköpta, så antingen från Adnoc eller från Ades. Jag tror det finns extremt stora möjligheter att det kommer komma bud vid något tillfälle. Men jag vill diskutera lite grann runt Deepwater också. Vet du vem som är Seadrills starka man?
Fredriksen. Han älskar det.
Exakt. Och vet du vem som var Fredriksens högra hand under lång tid?
Kom inte på det just nu. Can you enlighten me?
Okej. Så Seadrill, Borr Drillings ordförande Tor Olof Tröjm, han var Seadrills, eller John Fredriksens högra hand under lång tid i Seadrill. Och det är också så vi kommer komma in i Borr sen. Men jag tänkte dra lite runt Seadrill. Problematiken vid förra boomen i sektorn var att ungefär 2011-2014 så var det en boom. Det kom extremt mycket nya riggar. Antalet riggar peakade ovanför 300 i marknaden. Och Seadrill växte väldigt starkt, men man började sen att få problem. Man gjorde ganska mycket utdelningar, man betalade inte ner på skulden, och sen vek marknaden. Så under 2013-2024 så gav man ut skulden inte mindre än 6 gånger. Men en sista gången så misslyckades man, och då fick man dra utdelningen. Sen började skuldinstitut nedgradera skulden. Det här hände 2015. Och 2016 så hade man 10 miljarder dollar i skuld ungefär. Och förfallen såg ganska aggressiva ut då, 2017, 2018 och även 2019. Så det var någonstans mellan 3 och 2 miljarder per år då, som man skulle komma in. 2018 eller 2019 så gick man i... Eller 2017 var det nu, då gick man i konkurs. Man kom ur Chapter 11, men man hade fortfarande 5-6 miljarder dollar skulder. Och man tragglade sig vidare där under ett tag. Men under 2020 så avnoterades samman. Man hade varit på pink sheets ett tag. Och sen kom man tillbaka till marknaden då, 2022. Och då hade man gått i Chapter 11 2 gånger. Först hade man kommit tillbaka med mer skulder. Sen kom man tillbaka, ja, fast då var skulderna borttagna helt enkelt. Man sålde av en hel del riggar under den här tiden. Framförallt då till Ades, som är Saudi Aramcos bolag, sålde man en del jackups till dem. Men man kom ut på börsen igen. 680 miljoner skuld, 500 miljoner i kassan. Man började tjäna pengar, hade tagit bort de kontrakten som var olönsamma. Sen dess har man köpt tillbaka ungefär 8% av aktierna, tror jag. David Einhorn har också sagt uppe att han har investerat i bolaget. Tittar vi på bolaget idag så har man ungefär 12 drillships, 2 semisubs och en jackup. Så frågan är vad den jackupen gör där egentligen. Men det är en harsh environment som sitter uppe i Nordsjön. Så nu får vi se. Seadrill har presterat hyfsat bra de senaste åren. Jag har sett många som har varit intresserade av bolaget. Du har ju ren balansräkning och alla kassaflöden går till att ge tillbaka pengar till aktieägarna. Det kommer ske antingen genom återköp eller utdelningar.
Och det är bara vad som är intressant i den perioden, att det, Det låter ju som en tämligen oansvarig resa och vi kanske inte dividendinvesterar primärt. Men det som var intressant för Sydrylunden på när man var så pass aggressiv och delade ut så mycket pengar till ägarna var att man handlades ju typ på en dividend yield-värdering då, snarare än en multiple eller NAV-värdering som man typ sätter på bolagen i sektorn. Och handlades med tämligen generös premium mot resten av sektorn och outperformade rejält från financial crisis när man... Det var ju strax innan finanskrisen som man deklarerade dividend första gången. Och under hela den perioden fram till egentligen att man fick ställa in utdelningen så handlades man med ett substantiellt premium mot sektorn i sin helhet. Och vi ser väl lite samma tema eventuellt spela ut sig i Borg. Vi kommer med till det senare.
Mm. Nej, man hade ju utdelningen hela tiden men sen så gjorde man ju det för länge. Och man betalade alla tillbaka några av sina skulder. Vilket gjorde att man gick i konkurs mycket tidigare än vad alla andra. Sen kom ju resten av sektorn när covid hände. Så Valaris, som idag är världens största driller. Man har 11 drillships, 5 semis, submersibles. Sen har man några harsh environment och ultra harsh environment. De som heter harsh och ultra harsh, de används mestadels i Nordsjön. De används egentligen ingen annanstans. Så du ställer ofta inte ner dem i andra regioner. Vilket gör att det är svårt att ha sådana här riggar för du kan egentligen inte flytta dem så mycket. Om du sitter med vanliga jackups så kan du flytta dem mellan Mellanöstern eller Sydostasien eller Latinamerika. Kollar man på Valaris jackup-riggar så är de 15 år gamla i genomsnitt om man jämför det med Borr som är 6 år ungefär. Och sen har Valaris ett jätteproblem med att man sitter fast med alla sina jackup-riggar i ett joint venture tillsammans med Saudi Aramco som heter Aru Drilling. Du har egentligen bara en kund, vilket är Saudi Aramco, men du har en ägare av riggarna som är 2. Och då är det Saudi Aramco har alla incitament för att trycka ner rate så mycket som möjligt. Och Valaris har incitamenten att trycka upp rate så mycket som möjligt. Och det här skapar jätteproblem. Det här har inte fungerat och bolaget tjänar egentligen lite pengar, trots vad som händer med marknaden. Borr har ju presterat så mycket bättre de senaste 2 åren än vad Aro har gjort. Och det låter som att det kommer ske en spin-off här snarare än något annat. För jag tror att båda parter har insett att det inte är en hållbar lösning och köra det här med JV. Incitamenten ligger inte där.
Nej, men jag tänker det är nog inte helt främmande att Ades skulle kunna plocka ut de möjligarna och sätta dem på egen balansräkning heller, kan man tänka sig.
Nej, det finns ingen anledning egentligen att inte göra det. Du tror att, alltså Valaris har ju en ren balansräkning. Man gör ju också återköp av aktier. Få ut mer pengar från ett jackup JV och kan göra mer återköp. Man har ju också aktieägare som är fonder som har varit investerade sedan bolaget gick i konkurs. Så de gick in och plockade mycket av skulden och sen fick de equity. Så de vill egentligen bli av med sina aktier så man skulle kunna göra en swap. Jag tror det finns 8-12%, jag minns inte exakt, av Valaris aktieägare som är distressed investerare som någon gång kommer vilja lämna aktieägarlistan. Fortsättningsvis har vi ett bolag till som är Transocean. Det är också en av de stora giganterna i Deepwater. Det här är ett bolag som enbart har Deepwater-riggar. De har 37 stycken idag. Men till skillnad mot Seadrill och även Valaris så har man ganska många cold-stackade riggar. Och det som händer när en rigg är cold-stacked är att om du inte vet att du kommer ha ett kontrakt de kommande, låt oss säga månaderna, men du tror att du kommer kunna sätta tillbaka riggen i marknaden, då gör du någonting som heter warm stacking. Det innebär egentligen att du låter riggen köra på som vanligt, eller du ställer den i hamnen, men du har på den, du har en crew som går runt där och fixar och ser till så att allting fungerar, så att all infrastruktur på riggen fungerar som den ska. Och när det väl är dags att gå ut och arbeta igen så tar det inte så lång tid att åter och aktivera den. Problemet är när du gör någonting som är cold stacking, det är att då sätter du upp elektrisk barbed wire taggtråd runt om så att inte folk ska komma in och plundra grejerna. Ja, du kanske har en snubbe som går dit och spolar toaletten en gång i veckan, men det är ungefär så mycket man gör. Så man stänger av den och man låter riggen stå och rosta i havet. Och när Erik har varit borta från marknaden under, under 3-4-5 år, medan en jackup kostar säkert 40-50 miljoner dollar att stoppa tillbaka i marknaden från att ha varit cold stacked. Om en deepwater rig är säkert 150, kanske till och med 200 miljoner. Och för att den här riggen ska komma tillbaka på marknaden, då krävs det att de här 200 miljonerna plus en någorlunda avkastning på kontraktet ska betalas när du gör det. Och där vi är i marknaden idag är det inte en chans att, de här riggarna kommer komma tillbaka. Jag tror inte att många av de här riggarna kommer komma tillbaka ens. Och Transocean har redan gjort en jätteresa i hur man har förändrat rigkompositionen. Så sen 2014 har man gjort sig av med 77 riggar. Och man har ju varit i konstanta finansiella problem. Och man har fortfarande en extremt stor nettoskuld. Så att Transocean är nog det bolaget som hoppades att de skulle gå till konkurs nästan. För de hade ju velat vara i en sån position som Valaris eller Seadrill nu. Men man får fortsätta jobba och förhoppningsvis kanske man får ordning på det. Men viker cykeln en gång till så kan det nog bli ganska tufft.
Vet du ungefär att de 77 riggarna har tagit vägen, eller är det mycket scrapyards, eller vad, vem har varit tagit?
Ganska många har scrappats, men det har också sålts en hel del. Så Borr har köpt ju till exempel ett gäng riggar från Transocean. Jag tror att de köpt om det var 6 riggar eller 5 riggar tror jag de köpte från Transocean i 2017. Så en del av de riggarna som Borr har idag är faktiskt Transoceans gamla riggar. Och om du tänker på att Borr inte har några gamla riggar egentligen, så beställde ju Transocean extremt mycket riggar 2012, 13, 14. Kom till marknaden, på toppen av marknaden. Och sen så vek allting. Och sen kunde Borr köpa dem 2017. Och det var egentligen inte så som Borr kom till. För du hade Tor Olof, han hade jobbat på Seadrill under många, många år. Lärt sig industrin. Tor Olof, han är också involverad i Golar LNG, Stolt Nielsen, 2020 Bulkers, Himalaya Shipping. Så han har stora aktieposter i många av de här cykliska norska bolagen. Och som vi sa tidigare då, han var Fredriksens högra hand. Och det var intressant. Vet du hur Fredriksen tjänade sina första pengar egentligen?
Jag vet att jag läste det, men jag glömt av det. Dåligt minne.
Så Fredriksen han började som trainee som skeppsmäklare på ett rederi då, eller på en mäklarfirma till rederierna back in the days. Och sen så när han var 27 år så tror jag han började köpa sina egna skepp. Och sen hände Iran-Irak-kriget under 1980-talet. Och därifrån så tog han en hel del risk då. Och skeppade olja från diktaturerna runt om i världen. Och det var så han gjorde grundplåten till sina pengar.
Man kan säga vad man vill om för liksom. Han har ju näsa för pengar och affärer. Och han har ju, oavsett liksom boom and bust-cykeln i den här industrin, så tenderar han att komma ut varje cykel med ännu mer pengar. Vilket är rätt imponerande med antalet människor som har lyckats bränna sig och gått konkat under resans gång.
Exakt, så det var ju så här, ja men Seadrill gick i konken, men sen några månader efteråt så disclosed han att han hade köpt 5% av Valaris istället. Och det var ju Seadrills gamla vd gick väl till Valaris, jag tror Valaris gamla vd gick till Seadrill, så det var väl typ okej. Okay. Give or take lite och sen så börjar man om på ny kula liksom. Så det är intressant, men 2017 så började marknaden tajta till sig ganska mycket då efter att den här gamla cykeln hade hänt. Så Borr började med Tor Olof började då titta på att kunna ta tillvara på det här. Så man gjorde sitt första förvärv från Hercules Offshore 2017. Som också hade gått i bankrupt. Men som hade några jackups över. Sen köpte han 5 riggar från Transocean. Och även 5 nybyggnationer sen i mars 2017. Och man reste samtidigt kapital. Därefter samma år i oktober så köpte man 6 riggar till. Och man tog också 3 nybyggnationer från PPL Shipyards. Och det som hade hänt här under tiden var att många av riggarna hade redan levererats. Men Men sen hade du också massa strandade riggar som stod på yardsen. Så yards är framförallt Keppel och PPL. Det är de två största sydkoreanska shipyardsen. Och här var det flera riggar och att flera riggägare, de hade, ja men, på den tiden så var allting hunky-dory. Så då kunde man köra på rätt hårt. Och man, ja men, du gav 10-15% deposit. Du sa att ja men, jag vill ha de här riggarna levererade. Okej, det tar 3-4 år och sen så får du riggarna. Men alla de här shipyardsen nästan gick ju i konken på grund av riggarna. För de hade byggde de här riggarna. Och sen så gick marknaden snett. Och då var det ingen som kunde ta över riggarna längre. Jag menar, Transocean kunde inte ta över dem. De bara, nej, vi kan inte ta det här. Så då fick Borg gå in och köpa dem istället. Så Borg gjorde ganska bra deals med shipyardsen här då under 2017-2018. Där man gick in och sa att okej, vi garanterar att vi kommer plocka ut de här riggarna till er. Ni kommer få ta en lite av en haircut. Men vi kommer köpa dem till så att ni får tillbaka era pengar helt enkelt. Och sen i mars 2018 så köpte man 23 riggar från Paragon faktiskt. Men man sålde 16 av dem ganska snabbt. För att man ville egentligen bara ha de här 7 riggarna då, som var högre kvalitet. Och så krängde man av den andra delen. Och sen gjorde man dealen med Keppel sen i 2018. Och då var marknaden nästan slutsåld 2019-2020. Man såg att day rates började komma upp. Men sen hände covid och allting över natt egentligen gick ju snett. Det var negativa oljepriser. Och vi såg många i sektorn gå i konkurs. Shelf, Borr och Transocean var egentligen de som klarade sig. Resten gick under. Men sen dess, så de senaste 1,5 åren, så har vi sett day rates gå från 80 till 160-170 idag. Och vi tror att det kommer fortsätta. Så om vi tittar här då, så om vi tittar på förra cykeln, så var genomsnittliga day rates var 243 000 per dag. Tittar vi framåt, så om vi inflationsjusterar det, så har vi 300-320. Jag tror det är ganska stor sannolikhet att vi kommer se de här ratesen hyfsat snart. Marknaden är 95% slutsåld. Vi är fortfarande på leading edge day rates. Makron är basic. Men ja, vi ser att ekonomin taktar fortfarande på okej. Oljan är fortfarande runt 75. Och det behövs inte så mycket mer för jackups. Och vi ser nu att nya kontrakt börjar rulla över till bättre och bättre rater. Och jag tror att det här kan... det finns egentligen inga riggar på andra sidan. Det finns inte så mycket mer på utbudet kvar. Vi har 8 riggar kvar i världen som är jackups som inte är tagna. 20 och inkluderar de coldstackade. Men många av dem kommer inte komma. Flera av dem är under kinesisk flagga. De kommer aldrig komma ut i marknaden. Så marknaden är egentligen slutsåld. Och jag tror att vi kommer börja se en panik snart där vi kommer se raterna öka ganska snabbt. Kollar man på tidigare cykler så är det precis för den här nivån när raterna börjar öka. Och alla mäklarna som följer sektorn, de sitter ju med 170k nu. Det har gått från 80 på 1,5 år, men för framtiden så sitter vi kvar på 170. Jag tror att raterna kan gå till 250, 300, kanske 350. Och har vi 350, då gör bara 2,5 miljard i dollar i free cash flow. Då är bara en 68-10x kanske.
Och man kan väl ändå säga att Borg är ju prisledare. Eller de har ju någonstans varit bäst på att ha prisdisciplin i hela sektorn. Typ sett varje gång de pushar raten höger så är det ju Borg Drilling som gör det. Och det är väl säkert mångt och mycket drivet av Tore Olof och hans sektorerfarenhet och det faktum att han värderar leverage mot cykeln snarare än långsiktig säkerhet. Många konkurrenter sitter ju fast i längre kontrakt till lägre day rates. Och det är väl bra om man vill kunna betala sina räntebetalningar. Men det är ju mindre bra om man vill kunna rida cykeln. Och som du nämner, tar man sig upp mot 2,5 miljard i free cash flow så printar du nästan hela enterprise value på ett år i free cash flow. Så du behöver ju bara ett antal bra år här för att du ska kunna gör en extremt aggressiv avkastning på kassaflödesbasis och kunna dela ut det till ägarna. Och när man dessutom har ställt upp balansräkningen som bara har gjort framgångsrikt de senaste åren. Det var det som var det största problemet kan man säga 2020 fram till 2022. Där man hade en hel del skuldförfall nu i närtid som började falla 23, 24, 25. Allt det har man ju F-at nu både med hjälp av nya emissioner men också genom att man satt nya bonds i marknaden. Så nu har man ett antal år innan man ska betala tillbaka skulderna. Men med det sagt så har man ju en cash sweep i de obligationerna så gör att om bolaget levererar för bra kassaflöde över en viss metric så sveper ju obligationsägarna det de närmaste åren. Men det finns fortfarande stort utrymme för dividendstegarna både kort och långsikt.
Till skillnad mot Swedrill då som egentligen betalade ut allting och brydde sig inte om att betala ner sina skulder och sen gick ju bolaget i konken så har ju Borg i obligationerna att de ska betala ner. Det är väl ungefär 100 miljoner dollar per år att det är vad som ska amorteras på bondsen. Så i takt med att de nya kontrakten Borg gör väl en 550 miljoner EBITDA i år kanske. Så du kommer använda en del av det här till att betala ner skulderna. Men det kommer också göras utdelning och man också annonserat buyback om 100 miljoner dollar. Så du börjar se capital returns. Men grejen är med den här industrin att du vill inte sitta kvar i investeringen när raterna börjar gå ner. Det är det absolut sista du vill göra. Borg kommer ju att värderas om, tror jag, när vi ser att kontrakten signas på 5-10 år, 200 000 plus day rates. Då kommer hela sektorn att värderas om och då tror jag det kommer att göras en stor skillnad mellan Borg och de övriga. För varför ska du värdera en deepwater som har en högre cyklikalitet, högre exponering mot oljepriset och även kortare kontrakt? Varför ska de värderas på samma värdering? Det makes inte sense någonstans. Utan du vill ju ha jackups, du har en lägre kostnad för att göra break-even, du har längre kontrakt och jag tror vi kommer se det här nu de kommande åren. Jag tror att 2024 blir det året när rates kommer börja klättra ordentligt. Så det är klart att om marknaden spårar på uppsidan så kommer alla tjäna extremt mycket pengar. Men jag håller mina bett på båda här. Jag äger inget annat i sektorn.
Ja, och jag tror en intressant katalysator. Vi har sett en del konsolidering med mer på ryggbasis att det har konsoliderats på den nivån. Men det som är intressant är att nu både ADNOC och ADES noterade. Och jag vet inte om vi nämnde det innan, men de handlas till en rätt rejäl premie jämfört med vad de andra bolagen är. De handlas ju på både NAV och multiplebaser typ 150-200% upp jämfört med exempelvis Borr Drilling. Så för dem att betala upp rejält för att plocka ett bolag som Borr Drilling eller en konkurrent, det är ju, ja, den affären är ju väldigt lätt att räkna hem och make sense både för köparen och säljaren trots om du smakar på en 100% premium.
Borg värderas väl på 4 gånger EBITDA och sen har vi typ ADES och ADNOC på 12 och 14 eller något liknande.
Och så dessutom så, ja. Man har en strategisk rational där som du nämnde att det är en del av statsbudgeten någonstans att de måste dels plocka upp olja i marken för att täcka statsfinanserna men de har ju dessutom både Saudiarabien och Abu Dhabi har ju långsiktiga mål på att öka sin produktion med en relativt stark faktor och för att kunna göra det så behöver de ju ha offshore drillers för att ta sig dit.
Ja men så är det och... Jag tror att 2024 kommer bli året när vi ser att det förändras. Men du vill inte sitta här med det här när raterna börjar gå ner utan när du ser rater som handlar runt 300-320 och folk börjar titta på utdelningen och säga att ja, men titta hur mycket utdelning som kommer kunna genereras de kommande 5-10 åren. Då tror jag det är dags att börja röra sig mot dörren och hitta nästa industri. För jag tror att du har nog en 4-5x mer på aktiepriset mot idag. Men där uppe så kom ihåg, det är en cyklisk industri. Det är liksom 3 bolag som inte har gått i konkurs de senaste åren. Nu händer ju corona då på toppen av en lång björnmarknad i industrin. Men var aktsamma. Det som är supportande är ju att det inte finns någon orderbok egentligen. Det finns ju inga nya riggar som kommer till marknaden. Aru Drilling till exempel, Valaris tillsammans med Aramco kommer ta en del till marknaden. Men de kommer börja komma 2026, men det handlar om några få riggar. Så mot det totala globala utbudet så spelar det inte så stor roll.
Bra grejer. Och vi har ju varit äger Borderling rätt länge sen typ covid lows. Det var ju lite mer utmanande att äga de här aktierna då än vad det är nu. Och även om man är 500-600% upp, så känns det som det finns fortfarande väldigt mycket att hämta. Och speciellt i och med att man ser tendenser på prisdisciplin och konsolidering, så blir det mer, istället för, ja, det känns som det är mindre nyanser av boom and bust kortcykliskt och mer mot någon form av införd tillgång som är behövs för de stora nationella oljebolagen för att kunna dels balansera statsbudgeten men dessutom få upp oljan i marken. Och jag tror förhoppningsvis så är det dit investerarna kommer komma också, att man kommer värdera det här mer på yield snarare än på NAV eller multipla. Och kollar du på yield metrics så handlas Borg exempelvis på relativt konservativ estimat någonstans kring 20% dividend yield på 2026. Och det man har sett historiskt är att i den här delen av cykeln så kollar investerare 2-3 år framåt när jag gör sin värdering. Så det finns rätt mycket uppsida att hämta.
Och vad ska man ha lågkonjunktur då? Om det blir lågkonjunktur, så jag tror att så länge man håller koll på att orderboken inte finns där. Så om du kombinerar en orderbok, en stor orderbok med nya jackups, nya deepwater-riggar som kommer samtidigt som det sker en lågkonjunktur, så har du ett recept för att torska 90% av dina pengar. Men så länge det inte finns en orderbok som kommer ut, så okej, okay, om det krävs, om efterfrågan på olja går ner 1-2 miljoner fat per dag i 1 eller 2 år, kommer det göra någon skillnad? Jag vet inte, jag tror faktiskt inte det. Visst, du kommer få ett lägre oljepris kortsiktigt, men det är kontrakt som rullar och kontrakten på Borg är hyfsat långa nu. Så övervintrar man det, amorterar ner skulderna, så, och sen när man kommer ur en lågkonjunktur på andra sidan, så är det du har fortfarande en orderbok som är obefintlig. Så jag tror det känns ganska okej att sitta med här nu. Det är en ganska stor del av min portfölj, så vi får se vad som händer. Vi kommer att följa det med förtroendeglas här kommande åren.
Absolut, det är ett bolag vi kommer återkomma till. Om inte annat så är det bra för hjärtat att äga den här typen av bolag, för man får en stålmage och man får hög puls emellanåt.
Ja, det är bra. Kanon! Och det är slutet på dagens avsnitt. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni e-maila till bushmagasinet@gmail.com. Och kom ihåg att ingenting ska ses som rådgivning eller rekommendation. Och gör en egen analys innan ni tar eventuella beslut om att investera. Vad äger du någonting idag i som vi har pratat om?
Jag äger Borg Drilling. Sen har jag även en liten minipost i Dolphin Drilling, bara för att ha lite extra krydda i livet. Min portfölj har lite väl låg risk, så man får ju spajsa till det. Annars tror jag inte jag har någonting som vi snackar om.
Kanon, jag sitter med Borg och även DNO efter nu då, senaste tiden. Jag har tagit en liten position.
Jag kanske köper DNO när marknaden är uppe någon gång, vem vet.
Får se. All right, men då kommer avsnittet vara ute, så vi får se. Oavsett, full disclosure. Okej, kanon. Tack för att ni har lyssnat och ha det så gott.
Ha det gott. Hej, hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.